Jag ska läsa ifrån Matteus. I det 12:e kapitlet. Och det är Jesus och hans lärjungar. Och vi läser några verser där i från den första versen. Matteus 12. Vid den tiden gick Jesus genom ett sädesfält på sabbaten. Hans lärjungar var hungriga och började rycka av ax och äta. När fariseerna såg det, sade de till honom: "Se, dina lärjungar gör det som inte är tillåtet på sabbaten." Men han svarade dem: "Har ni inte läst vad David gjorde när han och hans följeslagare var hungriga? Hur han gick in i Guds hus och åt skådebröden som varken han eller det som var med honom fick äta, utan endast prästerna? Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten och ändå är utan skuld? Jag säger er, här ser ni det som är större än templet. Om ni hade förstått vad detta betyder, jag vill se barmhärtighet och icke offer, så skulle ni inte ha dömt det oskyldiga. Ty människosonen är sabbatens herre." Amen. Och så vill jag läsa i Matteus, det 9:e kapitlet. Och där står det, när Jesus kallar Matteus, ifrån den 9:e versen. Jesus gick vidare och fick se en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset. Och han sade till honom: "Följ mig." Då steg Matteus upp och följde honom. När Jesus sedan var gäst i hans hem kom många publikaner och syndare och låg till bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariseerna fick se det och frågade hans lärjungar: "Varför äter er mästare med publikaner och syndare?" Men Jesus hörde det och han sade: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Gå och lär vad detta ord betyder: jag vill se barmhärtighet, inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare." Det här är ju två olika händelser som där Jesus är och fariseerna är där. Men Jesus har det samma budskapet till vid båda de här två tillfällen, om att gå bort och lär vad det här betyder: jag vill se barmhärtighet och icke offer. Och det Jesus hämtade härifrån är från profeten Hosea. Och vi kan gå dit och läsa vad det står i Hosea 6. Och Hosea är skrivet, han var en profet som levde sitt liv som ett budskap, ett vittnesbörd om vad Gud ville med sitt folk, eller hur folket, de hade vänt sig bort ifrån Gud. De gjorde vad de själv tyckte. De offrade och de levde sitt liv, men de hade förlorat den kärleken till Gud. Och de handlade efter sin egen tanke och hur de själv tyckte det skulle vara. Och Hosea, han skriver om Efraim, han skriver även om Juda. Och det är ett budskap till Guds folk. Och han skriver där att Gud, han har försökt gång på gång, så har han försökt att locka er tillbaka till sig, för han, ni är vänt bort ifrån honom. Men Gud, han älskar er och han vill att ni ska komma tillbaka till honom. Men ni vill inte. Och så skriver han i det femte kapitlet om hur Gud, han är som ett lejon. Han sönderriver och han lämnar Israel. Men han går bort ifrån dem. Men så skriver han så, om ni erkänner er skuld, så vänd tillbaka till mig och sök mitt ansikte, så skall I vända er till mig i nöden. Och så börjar det sjätte kapitlet i Hoseas, där Hosea skriver så här: kom, låt oss vända om till Herren, ty han har rivit oss, han skall också hela oss, han har slagit oss och han skall också förbinda oss. Han skall om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på den tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte. Och så ser vi den versen som Jesus refererar till. Den står, det är lite svårt i en annan bibel här, men vilken vers? Ja, i den sjätte versen, ja. Ty jag har min glädje i kärlek och inte i offer, och i kunskap om Gud mer än i brännoffer. Och Gud, han skriver att det finns något som är för mer än vad vi gör i oss själv. Det arbete som vi lägger ner i egen kraft. Det finns något annat som måste vara drivkraften i det som vi gör. Jag har behag i kärlek, i kunskap om vad som Gud vill, i den här kärleken till honom, så att vi inte lever vårt liv i egen kraft och i egen styrka. Det skriver om Efraim i det sjunde kapitlet, så står det om främmande som har kommit och förtärt din kraft. Han skriver om att ditt hår har blivit gråsprängt och du vet inte. Man hade mycket arbete, men det var en förtärande arbete. Det var ett arbete som sög ut kraften, och det gick för en tid. Men det hade inte den rätta källan. Det var ett arbete i själen istället för att det fanns någonting som var djupt i hjärtat som drev dem i deras arbete för Gud. Därför att Gud, han ser till hjärtat, Gud ser till vad som finns i oss. Och det är sagt så här om den som arbetar hårt. Den som arbetar hårt för något som man inte bryr sig om, för den så blir arbetet stress. Men om du arbetar med något som man älskar, så kallas det lidenskap. Är det rätt ord? Heter det så? Ja, okej. Okay. Ja, men ni förstår. Om det är någonting som man gör utav kärlek, så blir det, då blir det inte ett hårt arbete. Då finns det en drivkraft som gör att det här, det är något jag vill. Därför att jag har en kärlek inom mig, Guds kärlek i mitt hjärta. Och det vi gör, det blir utav kärlek till honom och inte av egen drivkraft. Och vi känner igen det här ordet ifrån det nya testamentet om att det vi gör för Jesus, det måste vara utav kärlek till honom, så att det inte blir av egen kraft och av egen dedikation över vad vi vill göra. Att vi, Gud, han vill att vi ska finna en vila i honom. Så att vi får vila i det verk som han gör i vårt liv genom oss. Så att det inte blir egen strävan och egen möda. Och vi tänker kanske att det här det är något vi känner till. Vi vet om religionen, hur den är en människans strävan att nå upp till Gud. Att det är den håg som vi har i oss själva. Vi har sett Guds ord, vi har sett hur vi borde leva. Och sen så tänker vi att jo, det här, det ska jag klara. Vi har förstått att vi borde vara annorlunda som människor. Och så kommer den här egna drivkraften in och säger, så här ska det bli med mitt liv. Och så försöker vi i egen kraft. Och vi har exempel genom hela skriften om hur människor har börjat och givit sitt liv, offrat allting för att det ska bli sånt som vi har sett det. Men istället för att man övervinner så blir det fall på fall när man ser att den här egna kraften som vi har i oss själva, den är inte nog. Vi förmår inte i oss själva att övervinna och göra det som gott är. Utan vi behöver Jesus Kristus i vårt liv. Så att han, det är hans kraft, andens kraft i ditt och mitt liv. Och Paulus upplever det här i Romarbrevet. Då säger han, när han får sett mig arme människa, vem ska fri mig ifrån detta dödens, denna dödens kropp? Det som var hans egen strev och hans egen möda. När han ville leva efter budorden och lagen. Men så skriver han så här att, men andens lag, den befriar mig ifrån syndens och dödens lag. Det som jag är i mig själva. Och Jesus han skriver då till, säger då till fariseerna, de som man kan säga står för det som är lagens budord, där han säger att ni skall göra. Jesus säger ni lägger bördor på människor som de inte förmår att bära och drar dem bort ifrån Gud. Och Jesus säger lär då vad detta betyder. Jag vill se kärlek och inte offer. Jag har behag i barmhärtighet och inte i offer, i brännoffer. Det är någonting som är för mer än vad du och jag kan förmå i oss själva. Om vi får uppleva andens kraft i vårat liv, om vi får uppleva Guds kärlek i våra hjärtan, som är den drivkraften som gör att vi kan leva ett segrande liv. I Matteus, det 11:e kapitlet innan, som är kanske egentligen inledningen till 12:e kapitlet som vi delade med varann, så ser Jesus så här. I det 28:e versen, 11 och 28. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Så står det, vid den tiden gick Jesus genom ett sedesfält på sabbaten. Men Jesus står där och han ropar, kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Och vi använder ofta det här ordet som en inbjudan till ofrälsta människor att komma till Jesus. Det som bär på tunga bördor. Och att vi får komma in i frälsningen, komma in i Jesus Kristus. Och att vi får lägga av våra bördor vid korset. Men när vi, jag tror det här är ännu djupare än det, när Jesus säger, ta mitt, jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är mild och min börda är lätt. Och Jesus, han talar om att komma in i hans vila. Och det nästa kapitlet så läser vi om att det var på sabbaten som Jesus och hans lärjungar gick genom det här sädesfältet. Och man började plocka den ax för att äta. Och fariserna, de kommer och säger, ni gör det som är förbjudet att göra på sabbaten. Det ska vara en dag utav vila. Och ni gör mot det som är lagen och budordet. Och man ser i evangelierna, så ser man väldigt ofta om den, att det är precis just på sabbaten som det skrivs om de gärningar som Jesus gör. Och han gör det på sabbaten. Han helbredar de sjuka, och det var på en sabbat den dagen när han säger till den lame mannen, ta din säng och gå. Så var det sabbat den dagen. Och fariserna kommer och de lurar på den här mannen och säger, varför gör du det som är olagligt att göra på sabbaten? Men sabbaten, den har, vad är det som är så betydelsefullt med just sabbaten? Både i Matteus och Markus och Lukas som berättar om den här händelsen, som har det med att det var just på sabbaten som den här händelsen inträffade. Och om vi går till Markus, så har han dragit ihop de här två händelserna om Matteus och Levis kallelse och när lärjungarna är ute på marken och äter på sabbaten. Och Markus har med ett litet extra ord av Jesus. Där kan vi läsa i det andra kapitlet. Och först där i den 13-14 versen så står det att han kallar Levi och säger, följ mig. Och han är där i hans hus. Och i den 18 versen så, ja, ska vi se, det står här i den 23 versen, så står det att det var en sabbat och Jesus gick igenom sädesfältet. Men så skriver han, så säger han så till fariseerna i den 27 versen, där så står det, och Jesus sa det till dem, sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Så är människosonen Herren också över sabbaten. Sabbaten, den kom till för människornas skull. Och Jesus, han säger så här, att det var Guds kärlek, i Guds kärlek till människorna, att sabbaten kom till. Det var en kärlekshandling ifrån Gud som då han instiftade sabbaten. Och fariseerna, de säger att varför gör ni det som är olagligt att göra på sabbaten? Vad är den här vilan, den här sabbatsvilan som man är så, som det är så mycket problem med för fariseerna? Och om vi går till Hebreerbrevet, så läser vi där om den här sabbatsvilan. Och Hebreerbrevets författare, han skriver om Israels folk som förs ut ur Egyptens land. Och i det så har vi förebild på frälsningen. Men det var inte det att de blev förda ut ur Egyptens land som var att de kom in i vilan. Men det berättas om det ska komma en vila. Man kommer ut i öknens land och man ser fram emot den staden som de ska få, Israels land, där man ska komma in och få uppleva vilan. Och Hebreerbrevets författare, han visar på att man trodde inte när man kommer fram till Jordan och ska över Jordan och in i landet, så lyssnar man på de här spejarna som berättar om landet, och det växer en otro i deras hjärtan, och man kommer inte in i landet utan man är i öknen i 40 år. Och Hebreerbrevets författare, han säger så, vi kan läsa i det tredje kapitlet att det var för otros skull som de inte kom in. Och vi kan läsa därifrån den 15:e versen. Därför det heter idag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring. Vilka var det då som väckte förbittringen fastän de hade hört hans röst? Var det inte alla det som Moses hade fört ut ur Egypten? Vilka var han vred på under 40 år? Var inte det som syndade och blev liggande döda i öknen? Och vilka gällde eden han svor att de aldrig skulle komma in i hans vila, om inte dem som var olydiga? Vi ser alltså att det var för otros skull att som de inte kunde komma in i vilan. Och han fortsätter i det fjärde kapitlet, så fortsätter han att säga att låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. Det finns i Bibeln ett löfte om en vila som vi ska komma in i. Och den här vilan, hur är det med den vilan, en sabbatshelg som står tillbaka för Guds folk? Vi vet att när vi kommer till himlen, när vi är framme vid målet, så finns det vila för våra gärningar. Men jag tror att Hebreerbrevets författare, han säger idag, om du hör hans röst, då förhärda inte era hjärtan idag. Det finns en vila som du och jag kan komma in i idag. Det är inte för endast för framtiden, utan redan här i den här tiden så kan vi få komma in i denna vilan. Och Hebreerbrevets författare, han fortsätter och han säger så här att i det fjärde kapitlet, typ på stället om den sjunde dagen, säger han, och Gud vilade på den sjunde dagen ifrån alla sina verk. På det här stället, säger han, det ska aldrig komma in i min vila. Det står alltså fast att somliga går in i vilan, och att det som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull. Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar idag, när han långt senare genom David, vad som redan har nämnt idag, om ni hör hans röst, förhärda inte eras hjärtan. Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Den som har kommit in i hans vila, för vila från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. Låt oss därför ivrigt sträva att komma in i denna vilan, så att ingen kommer på fall, och det blir exempel på olydnad. Det står kvar en sabbatsvila för Guds folk, säger Hebreerbrevets författare. Och han säger så att det var, vi skulle ha tagit med det tredje versen. Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger, då svor jag i min vrede, det ska aldrig komma in i min vila. Och det fasten hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. Det var Guds tanke redan ifrån världens begynnelse om den här sabbatsvilan som han av kärlek gav till människor. Om en sabbatsvila, den var färdig redan ifrån världens begynnelse av. Det var det Gud hade tänkt om dig och mig, att vi skulle få vila, en sabbatsvila. Men vi vet vad som händer om synden som kommer in i tiden, om den här strävan, om allt det här som skiljer oss ifrån Gud. Även Gud, han hade en plan redan från början att vi skulle komma in i hans sabbatsvila. Det var Guds tanke med ditt och mitt liv, att vi ska få vila i Jesus Kristus. För han säger så, kom till mig alla i som sträven och har tunga bördor, och jag vill ge er vila. Så står det en sabbatsvila tillbaka för Guds folk, för den som tror. Den som har kommit in i Jesus Kristus, som har funnit vilan i honom, i Jesus Kristus. Det ena, det är att komma ut ifrån Egyptens land och in i Guds frälsning. Och där har varenda en som tror på Jesus Kristus, så har vi kommit en bit på vägen. Men nu finns det en vilan som Gud vill ha oss in i. Inte för att det här arbetet som du och jag utför, att det inte får vara i vår egen drivkraft, att det inte får vara av oss själva, av själens arbeten, vår egen dedikation. Men det måste få vara ett verk utav Jesus Kristus i ditt och mitt liv. Och Paulus, han skriver så här om sitt arbete. Han skriver att jag är död och Kristus, han lever i mig. Och det liv jag nu lever, det lever jag i honom. Det är att finna vilan i Jesus Kristus. Det är att bli död i sig själv. Det är inte längre jag som lever. Allt det här som handlar om mitt egen vilja, det som jag vill, det som är min egen styrka och drivkraft. Men det är att komma in i Guds plan med våra liv. Att vi får vilan i Jesus Kristus. Och Hebreerbrevets författare, han visar på, så låt oss med ivrigt strävan söka och komma in i denna vilan. Och jag tror vi varenda en så ibland så är det så att vi gör utav det här verket att det blir utav vad vi själv tänker, och det blir i vår egen drivkraft istället för att lämna allt i Guds hand. Salmen säger så här, om inte Herren bygger huset så bygger den förgäves som bygger på den. Och hur allvarlig är den här sabbaten som Jesus skriver om? Det är så att om det inte finns, om det inte är Kristus som arbetar genom dig och mig, om vi inte har fått kommit in i den vilan, så är det värdelöst. Det betyder ingenting om det inte är Herren som gör sitt verk genom dig och mig, så som han hade tänkt det ifrån början, att vi skulle få vila i honom. Och den här vilan, det förstår vi, det handlar inte om att vi ska vara passiva, att vi ska vara likgiltiga och bara följa med. Men det finns ett arbete i den här vilan i Kristus Jesus, därför att det finns en kärlek som Gud har lagt ned i ditt och mitt liv. Och det måste vara så om det ska bära frukt för evigheten. Jesus, han säger så här att om ni inte förblir i mig och mitt ord i er, så kan ni inte göra någonting. Det blir ingen frukt. Det blir inget resultat som är av evighetsvärde. All den strev och möda som vi lägger ner, om det inte är i Kristus Jesus, om vi inte har funnit den här vilan i honom, då kan all mänsklig vilja, all mänsklig dedikation, allt som man tänker, så här har vi sett, så här borde det vara. Om vi inte vilar i Jesus Kristus, då blir det egna gärningar. Då blir det ingen frukt. Bara det som är ifrån Gud kan komma tillbaka, vända tillbaka till Gud. Är den av oss själva, då är den värdelöst och det betyder ingenting. Och jag tror när Jesus gör det här på sabbaten, så visar han det finns sabbaten, hur viktig att den blir så som Gud hade tänkt det till, av kärlek till dig och mig. Det var inte för att vi skulle följa en lag. Skulle inte vara en börda bland alla andra bördor. Men för Gud, han ville att vi skulle komma in i hans vila. Att vi skulle komma in i den kraft som han vill ge för varje människa som kommer in i honom. Jesus, han talar till fariseerna och han säger så här: om ni förstod vad det här vill säga, jag har lust till barmhärtighet och inte till offer. Så har vi den här motsatsen. Vi har barmhärtigheten, kärleken, det som borde vara källan i våra liv, vilan i våra liv. Och så har vi de gärningar, allt det här som är vårt eget strev och vårt eget arbete, som inte betyder någonting. Och ibland så kanske det är så också med oss, att vi har vår eget mått om hur människor borde handla, hur människor borde vara i sitt liv. Vi sätter människor och så mäter vi dem efter hur vi tänker att människor borde vara. Och fariseerna, de såg på Jesu lärjungar och så sa de: varför gör de det som är inte tillåtet att göra enligt lagen? Efter hur vi tänker att det här ska göras, hur man borde vara en riktig kristen. Och så ser de ut, så dömer de Jesu lärjungar. Men Jesus, han säger så: om ni förstod vad det här betyder, då skulle ni inte ha fördömt det oskuldiga, säger Jesus. Och så säger han: se, vad är det som är viktigt? En dag så säger Jesus så här, när man frågar hur ska det bli med den här lärjungen, så säger Jesus så här: vad kommer det dig vid? Kom du och följ mig. Kom du och följ mig. Vad blir det av de här andra som jag ser? Här är det inte någonting som inte går rätt för sig. Men Jesus säger: hur det blir med honom, kom du och följ mig. Och ibland så får vi se in i vårt eget hjärta och säga: hur är det i mitt liv? Kom du och följ mig. Det är: om du lärde vad det här vill betyda, jag har lyst i kärlek och inte i offer, så kom och följ mig. Förhärda inte ditt hjärta som de gjorde. Det är ett budskap, inte om alla de andra, men det handlar om ditt och mitt hjärta. Förhärda inte ditt hjärta när det finns en vila som ligger framför för den som tror. Se till att du inte blir efter på vägen, så att den här löftet om vilan går förbi. Men ihärdigt sträva efter att komma in i den vilan, in i Jesus Kristus. Finner vi inte vilan i Jesus Kristus, så är vårt liv, det är inte värd. Vårt livsverk, det kommer aldrig att ge någon frukt. Det handlar inte om livet, utan det handlar om den tjänsten som du och jag gör för Jesus Kristus. Om Gud som vill se frukt. Om Gud som vill att inte nåden blir värdelös för ditt och mitt liv. Om den frukt som han vill se i oss. Men Jesus, han säger oss så här. Och ibland så undrar jag om vi kan ha ett feltryck, en betoning på den här versen. För Jesus säger så här: om ni förstod vad det vill säga, jag har inte lyst, jag vill se barmhärtighet och inte offer, så skulle ni inte ha dömt de oskyldiga. Och när jag tänkte på det här, så är kanske trycket är fel. Det borde vara, om ni hade förstått vad det betyder, jag vill se barmhärtighet och inte offer. Och jag tror det är kanske det mest viktiga. Jag vill inte se barmhärtighet och inte offer. Frågan är, vad är det Gud är ute efter? Vad är det Gud vill med ditt och mitt liv? I Hosea, som Jesus refererar till, så står det i det fjärde kapitlet, så står det om att man hade förlämnat Gud och man tänkte egna tankar. Och Hosea, han säger, ni har lämnat den här kunskapen om Gud, visdomen i hjärtat, kärleken som har blivit borta, kärleken till Gud och vad Gud är ute efter. Jag vill barmhärtighet och inte offer. Så säger också Hosea så här, att vi läser en gång till i det sjätte kapitlet i Hosea. Så står det så här: ty jag har min glädje i kärlek och inte i offer, och i kunskap om Gud mer än i brännoffer. I kunskap om Gud. Vad det är som är Guds vilja. Vad vill du, Herre, i den här tiden med mitt liv? Att vi får söka, Herre, vad är det som är din vilja? Jag vill barmhärtighet. Vad är det du vill, Herre, med mitt liv? Så att det inte blir min egen vilja och min egen strävan och allt det här som jag tänker ut i mig själv. Men Herre, vad är det du vill med mitt liv? Paulus, han skriver i Galaterbrevet, så säger han så: jag lever, men jag säger, men inte jag, utan Gud. Jag lever, men inte jag, utan Gud. Det är Gud som lever i mig. Han skriver en annanstans, så säger han så: jag bjuder eder, men så rättar han till den, dog inte jag, utan Gud. Jag bjuder eder, inte jag, utan Gud. Och jag tror det är så i Paulus liv, att han har ett annat utgångspunkt för sitt liv. När han säger jag bjuder eder, så är det underförstått, det är inte jag, det är Gud i mig. Han levde sitt liv med ett annat syn på vem han var. Jag är inte längre jag, mitt gamla jag. Det är Gud som lever i mig. Det är Guds vilja som bor i mig. Det är inte jag, utan det är Gud. Fastän det är jag. Gud, det har blivit så tillsammans. Det är Gud i mig och jag i Gud. Och när han säger, jag bjuder er, så är det Gud i honom. Och han skriver så här enstans, vi känner dock inte varann efter, nu längre efter ködet, efter köttet. Men vi känner varann efter Kristus. Det är Kristus som bor i dig och mig. Det är inte du och jag och vad vi, hur vi ska leva vårt liv. Utan det är Gud i oss och vi i honom. Vi har blivit ett i Kristus Jesus. Det är jag vill barmhärtighet. Det måste få bli din och min vilja. Om Kristus har tagit sin bolig i oss. Om vi tror att vi är en ny människa i Kristus Jesus. Då kan vi säga jag. Och i meningen det är Kristus i oss. Det är hans vilja som står först i alla ting. Om vi riktigt fick komma in i den här vilan i Kristus Jesus, då blir det hans gärningar i ditt och mitt liv. Då blir det hans vilja i ditt och mitt liv. Det är vad Kristus vill. Det är inte längre jag, utan Kristus som lever i mig. Och det finns, säger Hebreerbrevets författare, det finns en vila som vi kan komma in i. Där vi kan få bli helt med Kristus i Gud. Det var så som Gud hade tänkt den ifrån början. Att vi skulle äta utav livets trä. Att vi skulle få göra hans vilja. Att vi, hans anden i våran anden. Att vi skulle få leva ut det som är Kristus i oss. Det är det som kan ge frukt i ditt och mitt liv. Att komma in i den sabbatsvila som Gud har för dig och mig. Jag hade tänkt på en liten sak till. Jag ser att tiden går. Men vi hörde igår att man inte skulle korta ned. Utan om Paulus ord hade han drog ut sin predikan om rättfärdighet och dom. Så jag fortsätter lite till, även fast jag inte har så mycket att säga. Så är det en liten bit till som jag hade tänkt på i Matteus, det 12:e kapitlet. För i alla tre evangelier som berättar om den här händelsen så berättas det om David. Om David som, har ni inte läst, säger Jesus, om David som gick in i prästens hus som ingen fick gå in i utom prästen allenast. Och han tog utav det brödet som var där då han var i nöd. Och vi kan läsa det i Markus också, det i Markus, det 20, det andra kapitlet i Markus. Så säger, har ni, i det 25:e versen står det, han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans följesvän langare var hungriga och inte hade något att äta, hur han gick in i Guds hus då Abiatar var överste präst och åt skådebröden som endast prästerna fick äta, och hur han även gav till den som var med honom. Har ni inte läst om David? Och det måste vara något speciellt, något utöver som Jesus menar med den här händelsen i Davids liv. Och vi vet att vid det här tillfället så var David på flykt. Han var i nöd. Han flyktade från Saul. Och vi känner till Saul, hur han var den första konungen i Israel, en konung efter folkets hjärta. Hur man såg den här mannen som var ett huvud högre än alla andra. Han var hur människor tänkte att det här, det är våran konung. Och det börjar bra med Sauls liv som konung, då han var liten i egna ögon. Men vi vet vad som händer. Han blir stor i egna ögon. Och den här dagen då han är i strid, så står det att han tar mod till sig och han offrar. Och Samuel, profeten, han kommer och han säger: då du var liten i egna ögon, då utvalde jag dig och satte dig till försten över mitt folk. Men nu har du blivit stor i egna ögon och jag har förkastat dig. Och jag har givit riket åt en annan som är bättre. En människa, en annan, David, mannen efter Guds hjärta. Han som var liten och ringa i sig själv och i människors ögon. Men som Gud såg till Davids hjärta. Jag har utsett mig en annan man, en man efter mitt hjärta. Och det är i den här striden med Saul, som är mannen efter människors hjärta, som är i strid med David. Och David, han får kommer till Jonatan, och Jonatan, han säger att Saul, han har ont i sinne, du måste fly bort och gömma dig. Och Saul och några hans män, de kommer till Abiatar, till prästen. Och det står att han kommer dit och frågar om du inte har något bröd i ditt hus. Men prästen, han säger: nej, det finns inget annat än skådebröden som varken han eller det som var med honom fick äta, endast prästerna. Men det står det om David som säger: ge mig av det där brödet. Och jag ser i det här en bild på Jesus som går in i den allra heligaste, som blir det här brödet som du och jag behöver för vårt liv. Jesus, han säger så i Johannes det 6:e kapitlet, och han säger att jag är det bröd som kommer ned ifrån himlen för att ge världen liv. Det här brödet för dem som var i nöd och för den som hungrade, så blir Jesus det här mättande brödet för den som kommer till honom. Och vi läste i Matteus 11, så står det: kom till mig, alla i som strävar och har tunga bördor, alla i som är i nöd, alla i som hungrar, kom till mig och jag vill ge er mättnad. I mig så ska ni finna vila ifrån sträv, vila ifrån allt det här som är människors verk, människors tankar. Kom in i mig, finn vila. Då allt vad människor tänker och tycker, det blir ingenting. Vi har funnit vilan i Jesus Kristus. Och det liv jag nu lever, jag är död för världen. Och jag lever i Kristus Jesus. Och det liv jag nu lever, det lever jag i honom. Han lever i mig. Och Kristus, han är det brödet som kommer ned ifrån himlen för att ge världen liv. Så som det var tänkt redan ifrån början, att vi skulle få äta utav honom och få liv i oss själva. Att det är hans verk i ditt och mitt liv. Vi läste också i det 9:e kapitlet om Matteus, den här publikanen som sitter utanför tullboden. Och Jesus, han kommer dit. Och när man läser det, så är det är en liten sats. Jesus, han kommer och så säger han: kom Matteus och följ mig. Och så följer Matteus, han följer Jesus. Så enkelt, några få ord: kom och följ mig. Och så är det en Matteus eller en Levi som kliver upp, lämnar allt det här bakom sig och som går på Jesu ord. Han följer efter honom. Ett så enkelt möte, men vi förstår vilken kärlekshandling ifrån himlen när Jesus kommer till den här som inte människor vill veta av. Och så säger han, kom du och följ mig. Kom du och följ mig. Jag vill se barmhärtighet och inte offer. Det är Gud som i sin kärlek kommer ned. Gud som sänder sin kärlek till jorden. Han som är livets bröd. För den som är hungrig. För den som är trött på allt det som finns i tiden. För strev, för mödan. Kom till mig, alla I som strävar. Och Matteus, han går upp och så följer han Jesus i ett litet ord. Han fick uppleva den här kärleken. Jag har lyst till kärlek och inte till offer. Det är Gud som utvisar den här sin kärlek i ett ögonblick till Matteus. Och han får se Guds nåd till sig. Det fortsätter i den där versen. Så står det, och Jesus, han kom in i Levis hus. Levi bjuder in Jesus och hans lärjungar in i sitt hus. Och jag tycker det är en så fin bild. Han har stått upp. Han har följt för att följa Jesus Kristus. Det som är utifrån världen, honom bjuder han, Jesus, kom in i mitt hus. Ta din boning i mitt hus, Jesus. För att jag ska finna den här vilan i dig. Så att det inte blir jag ensam i den här tiden. Men Herren, kom in i mitt hus. Och så står det att det kom många dit. Publikaner och syndare. De kom in i det här huset som Matteus Levi hade öppnat. Och Jesus, han är där. Och han äter tillsammans. Det var genast så var det en frukt ifrån det arbetet som Levi kom in i. Herren kom in i mitt hus. Och så är han en fruktbärande kristen. Då han bjuder in alla, kom in i mitt hus. För Jesus, han har flyttat in i mitt hus. Jesus, han är här. Jesus, han som har mötte mig med sin kärlek. Han som mötte mig med sin nåd. Han som flyttade in i mitt hus. Kom och få se Jesus Kristus. Och det är en uppfordring till dig och mig i våran tid. I den här tiden. Det är, ofta så blir det så väldigt mycket med allt det här. Men så enkelt i några få verser. Om Matteus så står det. Jesus kallade honom, han följer. Och så säger han, kom in i mitt hus. Och så bjuder han in alla människor för att de ska få uppleva Jesus Kristus. Så enkelt är evangeliet. Så enkelt är den här att komma in i vilan i Jesus Kristus. Och så blir det ett resultat utav ditt och mitt liv. Så att det inte blir värdelöst vårat liv. Men att vi kan få vinna skatter för himlens riken. Det är att komma in i Kristus Jesus. Om han inte får flytta in i ditt och mitt hus. Så kommer vi aldrig att bära frukt för evigheten. Men Gud, han vill ta sin boning mitt ibland oss. Gud, han vill ta sin boning i ditt och mitt hjärta. Så vi kan få komma in i den här sabbatsvilan. Som är genom tron på Jesus Kristus. Så blir det frukt av ditt och mitt verk här i tiden. Amen. Jag tackar dig, kära Herre Jesus. Tack Herre för ditt ord, kära Herre Jesus. Tack för vad du har tänkt, Herre Jesus. Ifrån världens grundval blev lagt, kära Herre Jesus. Herre, att vi skulle få bli i dig, kära Herre Jesus. Att vi skulle få äta dig. Herre, tack att du är det bröd som kom ned ifrån himlen för att ge världen liv. Jag priser dig, kära Herre Jesus. Tack Herre för
Matteus, kära Herre Jesus, som har gått före med ett exempel för oss, kära Herre Jesus. Herre, hur han stod upp och följde dig, kära Herre Jesus. Herre, jag ber dig, Herre Jesus, hjälp oss, Herre, och lägg av allt som är oss till hinder, kära Herre Jesus. Herre, att vi kan få stå upp, Herre Jesus, och följa dig. Herre, att du må få bo i våra liv, kära Herre Jesus. Så att vi inte går i egen kraft, kära Herre Jesus, och egen styrka, Herre. Men att det får bli, Herre, så som du hade tänkt det till, Herre Jesus. Herre, att vi får lära vad det är, vad som är din vilja, kära Herre Jesus. Att det blir dig i oss, kära Herre Jesus. Ett verk av den helige ande i våra liv, kära Herre Jesus. Hjälp oss, Herre, att gå ut med evangelium, kära Herre Jesus. Det glada budskapet, att det finns frälse att få i dig. Att det finns vila, Herre, för den som är sliten och den som är trött. Och den som hungrar efter något mer. Hjälp oss, kära Herre Jesus, att peka på dig med våra liv, kära Herre Jesus. Herre, att vårt liv blir ett lys, kära Herre Jesus, ett salt i tiden, Herre. Jag ber dig, Fader vår, bevara oss, kära Herre Jesus, till att du kommer och hämtar oss hem till dig. Jag ber dig, Herre. Amen.